Välkomna till dagens bibelforum. Ämnet idag är Jesus och motståndarna. Vi har talat om Jesu person ett par gånger nu. Jesus som människa och Jesus som Gud. Och vi har betonat att Nya testamentet stryker under båda sakerna. Jesus är en sann, riktig människa. Ingen låtsas människa, utan en sann människa, dock utan synd. Han är så som människan var ämnad att vara. En som hundraprocentigt älskar Gud över allting och sin nästa som sig själv. Utan synd, rättfärdig och fullkomlig. Men han är inte bara människa, utan han är den evige guden själv som har blivit människa. Han är också sann gud eller Guds son. Han är med andra ord unik. Och idag ska vi nu tala om vad Nya testamentet har att säga om motståndet mot denna person. För det är klart att det blir motstånd. Motstånd mot den enastående, den helt unike. Att han skulle vara den sanne guden, att han har kommit från himmelen, att han är ingen mindre än Herren själv. Det stöter på mycket motstånd. Och att han som den himmelske, samtidigt som han är människa, att han som den himmelske är den enda vägen tillbaka till Fadern, den enda vägen till himmelen. Att det är han som är livet med stort L, det eviga livet. Att det är han som är det vi andra saknar. Den där fullkomligheten och syndfriheten. Att han är rättfärdigheten från Gud. Och att han är lösningen på vår synd. Att han är försoningen, som aposteln skriver, för våra synder, men inte bara för våra, utan för hela världens. Det blir ändå för mycket för många, ska vi snart se. Bibeln sammanfattar det här, eller aposteln Johannes sammanfattar det jag nu sa så här i sitt första brevs femte kapitel. Han, alltså denne Jesus, han är den sanne guden och det eviga livet. Han är den sanne guden och det eviga livet. 1 Johannes 5:20. Och ni kommer kanske ihåg hur evangelisten aposteln Johannes sammanfattar syftet med evangeliet. Detta har blivit uppskrivet för att ni skall tro att Jesus är Guds son. Kristus, Messias, Guds son, och för att ni genom honom ska ha liv. För att ni ska ha liv i hans namn. Om nu detta är sant det jag säger, att Jesus är det eviga livet, är rättfärdigheten och fullkomligheten som vi saknar, och att han är för oss och till oss, så att vi genom honom har allt vi behöver. Lagens uppfyllelse genom honom. Försoning genom honom. Den rättfärdighet vi behöver genom honom. Ja, då skulle ju alla vara nöjda och glada. Egentligen. Men han väcker motstånd. Och vi ska titta lite hur det yttrar sig. Jag har då gått igenom evangelierna. Men jag kommer ju inte att hinna och gå igenom hela Matteus och hela Markus och hela Lukas och hela Johannes på den här stunden. Men jag ska börja med att försöka gå igenom en hel del av Matteusevangeliets uppgifter. om just detta med motstånd. Och en hel del i Johannes evangelium. När Jesus föds yttrar sig motståndet omedelbart. Det fanns en del vise män långt borta som förstod att något märkligt har hänt när Jesus är född. De tolkade så att nu har judarnas store konung fötts. Och de kommer till Palestina för att hylla denne nyfödde judakonung. Och det är ju sant att Gud är ju kung. Men alla andra, om det så är Herodes eller Karl den store eller Gustav Vasa eller vilken kung som helst, så visst är de kungar, men de är ju småpotatis i jämförelse med den himmelske konungen. Men när denne kung har kommit så är han ju inte och vill inte vara kung på ett jordiskt vis. Han kommer inte för att konkurrera med Herodes eller någon annan kung. Utan han kommer för att frälsa och rädda människorna in i ett evigt annorlunda, evigt kungarike. Det förstod nu inte Herodes. När han förhör de här vise männen, för de kommer ju nämligen till Herodes. De hade ju inte tillgång till profeternas skrifter. Så de hade inte läst att denne kung ska födas i Betlehem. Så de kommer till Herodes i Jerusalem. Och han förhör dem. Så blir han ju förskräckt. Och tänker på att en jordisk konkurrent. Och han beslutar att det är säkrast att låta döda alla pojkar som är 2 år eller därunder. Man tar den marginalen och dödar alla i Betlehemsområdet. Så ska väl denne konkurrent röjas ur vägen. Ja, ni vet ju sen hur det går. Men det här är alltså den första yttringen av, vad ska vi säga, att man vill bli av med Jesus. Han är för stor på något vis. Han är farlig. Och Herodes förstår inte att han är egentligen inte ett hot emot honom, rätt förstått. Följer man sen Matteus evangeliet, så märker man att nästa gång man försöker att röja honom ur vägen och tycker att han är för stor, att han gör sig till Gud och är hedisk, det är när han förlåter synder. Men det var ju redan sagt att han ska heta Jesus, ty han ska frälsa människorna från deras synder. Han har att göra med den saken. Det är hans stora uppgift. Och när han förlåter synder så står det att några skriftlärda säger. Han hädar. Den mannen hädar. Han hade ju sagt dina synder förlåta stig. Och de kände ju till ur skriften att det är bara Gud som kan förlåta synder. Det är bara Gud som kan försona, gottgöra, förlåta. Och det håller ju Jesus med om. Hemligheten är ju att han är Gud. Och det stryker han under. Han säger, människosonen har makt att förlåta synder på jorden. Han kallar sig själv för människosonen, därför att de skriftlärda kunde ju läsa i Daniels bok om en människoson som kommer från himmelen. Alltså den himmelske kommer så som en människas son. Och den himmelske, det visste de ju, hade makt att förlåta synder. Så människosonen har makt att förlåta synder på jorden. Och så tillägger Jesus, för att ni nu ska förstå att detta inte bara är munväder. Och så vände han sig till den lame och så sa han, stå upp, ta din säng och gå, dina synder förlåtas dig. Syndaförlåtelsen kunde de inte se, men att han reste sig upp den lame och tog sängen och gick, det kunde de se. Och då borde de kunna dra den slutsatsen att denne människoson har verkligen makt bakom sina ord. Det blir som man säger. Detta att Jesus tar sig an syndare och att det är hans mission, hans uppgift, det väcker anstöt. Hur kan er mästare äta tillsammans med publikaner och syndare, säger fariseerna. Det var de bland judarna som tog det extra noga med studiet av Torah, med studiet av skrifterna, av lagen. Och Jesus svar är ju, det är inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla rättfärdiga, utan syndare. Det stora problemet och det som leder till förföljelse mot Jesus, det är att fariseerna och de skriftlärda menar att de med flit och allvar kan uppfylla lagen, kan få fram en sån rättfärdighet som fullkomlighet som lagen kräver. Och det blir en springande punkt när det gäller denna konflikt som uppstår. Kan man då uppfylla lagen? Ja, då behöver man ju inte Kristus så som laguppfyllare istället för den som man själv inte kan åstadkomma. Då kan man göra det själv. Självrättfärdigheten leder till att man avvisar Jesus. Självrättfärdigheten leder till att man behöver inte rättfärdigheten från Gud. Det kommer vi tillbaka till flera gånger. Centrum för judarna och judarnas laguppfyllelse kan man säga är sabbaten. Sabbaten är det speciella tecknet som också håller samman folket. Det tecknet vårdar man ömt. Och kring sabbaten blir det konflikt med Jesus. Han botar sjuka också på sabbaten. Får man det? Får man bota sjuka på sabbaten? Och det tilläggs att man bevakar Jesus. Man vill få något att anklaga honom för. Och när då Jesus botar på sabbaten, då blir man så förargad så att det står att nu beslöt man att försöka röja honom ur vägen. Det var ett oerhört brott, tyckte man, att bota på sabbaten. Jesus förkastar ju inte sabbaten, men han säger om sabbaten att den har inte givits människorna som en plåga, utan som en gåva, som en hjälp. Den är inget liksom självändamål, utan den är för att ge människor vila och hjälp. Och ytterst visar den på den vila och hjälp som Messias står för. Kom till mig, så ska jag ge er sabbat. Ni känner igen det kommen till mig, ni alla som arbetar och är betungade, så ska jag ge er sabbat, så ska jag ge er ro. Vilan från laggärningar, så man kan lugnt slappna av och ha frid eller rättfärdighet, det har man genom Kristus såsom vilan eller sabbaten. Och Jesus frågar, är det, kan man göra, får man göra gott på sabbaten? Sabbaten är ju till för någonting gott. Nu gör Jesus då en rad märkliga gärningar som visar att han är den som i skrifterna skulle komma och som visar att han är Herren. Och han säger själv att om ni inte tror vad jag säger, så tro mig för gärningarnas skull. Det är inte jag som anklagar er, utan det är Mose. Titta efter vad Mose har sagt. Titta efter i skrifterna. Och se på gärningarna. De vittnar om mig. Trodde ni Mose, så skulle ni tro mig. Och en del människor, står det bland folket, när de såg Jesu gärningar, då sa de, kanske han ändå är Davids son. Kanske han ändå är Davids son. Och uttrycket Davids son, det betyder den utlovade Messias som skulle komma av Davids hus och släkt. Då blir fariseerna upprörda. Och de här märkliga gärningarna som ni ser, det har han säkert gjort med hjälp av Belzebul, säger man till och med. Så ni märker vilken oerhört konflikt som har uppstått. Jesus säger, hur är det möjligt? Om ett rike kommer i strid med sig självt, då kan det ju inte bestå. Hur kan Belzebul kämpa mot Belzebul? Om det är med Belzebul jag driver ut Belzebul, eller det onda, det kan inte gå. Men det är det nog ändå, menar många av ledarna. Varför blir det en sån här stor konflikt? Jo, lagen är för judarna oerhört helig. Och med lagen menas då lagen i tappning av fädernas stadgar. Eller ni kanske är mera vana vid uttrycket det äldstes stadgar. Det äldstes eller fädernas stadgar. Det är det som vi idag kallar för Talmud bland annat. När man har, vad ska vi säga, funderat över lagens stora krav på fullkomlig rättfärdighet och gjort en rad små delbud eller stadgar i massor av detta krav. Så man har sagt att hålla sabbaten, det betyder det och det och det och det och det. Och dessa stadgar har blivit oerhört heliga. Och nu tycker man att Jesus bryter ju mot deras lagtolkning, deras stadgar. Varför, säger man direkt till Jesus, varför bryter dina lärjungar mot de stadgar som vi fått från våra fäder? Då svarar Jesus, varför bryter ni mot Guds bud genom era nedärvda stadgar? Det vill säga, jag har inte kommit för att bryta mot lagen eller upplösa lagen och profeterna, utan för att hålla det till punkt och pricka, uppfylla det till er, för er frälsnings skull. Men det är ni som bryter mot lagen genom era stadgar, för era stadgar sätter lagens fulla innehåll ur spel. Lagen som tillstoppar er mun så ni skulle se att ni är sjuka och behöver en läkare, behöver mig. Ni har gjort om lagen så att ni kan uppfylla den, och då tycker ni att ni är friska och då behöver ni inte rättfärdigheten från Gud. Jesus ger exempel på det här. I lagen står det: hedra din far och mor. Och i fädernas stadgar står det att det budet, det är uppfyllt om du betalar tempelskatt och gör vissa andra saker för folkets räkning. Då behöver du inte hedra far och mor. Då har du gjort det genom att uppfylla de stadgarna istället. Och då säger Jesus: därmed så har ni ju satt budordet ur kraft. Ni har satt Guds ord ur kraft genom era nedärvda stadgar. Det jag nu citerade i Matteus 15. Jag kanske ska säga vilket kapitel det är ifall ni vill slå upp det senare. Det här om lagen och fädernas stadgar, det är Matteus 15. Nu går jag till Matteus 16. Där tas ämnet upp om tecken. Vi vill ha ett tecken från himmelen. Något specialbevis, något extra tecken. Och det som då blir poängen i det kapitlet, det är att det tecken, de som är tecknet från himmelen, det är Jesus själv. Han är det himmelska tecknet. Han är tidernas tecken. Det finns inget större tecken än han. Och avvisar man det tecknet, då hjälper det inte med alla möjliga andra tecken. Vill man ha andra tecken och bevis, då säger Jesus: ett ont och trolös släkte begär sådana tecken. Men ni ska inte få något annat tecken än Jona tecken. Och Jona var ju en förebild för Kristi död och uppståndelse. Precis som Jona 3 dagar och 3 nätter var i den stora fiskens buk, så ska människosonen vara. Precis som Jona spottades upp tillbaka till livet från mörkret och graven inne i fisken, så ska människosonen uppstå igen på 3:e dagen. Ni ska inte få något annat tecken. Och avvisas det tecknet, då avvisar man tidernas tecken. Vi säger ju ibland så här: det var tidernas ishockeymatch. Det vill säga den bästa match någonsin. Tidernas tecknet är tecknens tecken. Det största av alla tecken. Och när Jesus har gått till rätta med deras krav på andra tecken, då säger Jesus: vem säger ni att jag är då? Ja, vem säger folket att jag är? Ja, en del säger si och en del säger så. Och det är då som Petrus säger, han har förstått tecknet: du är Messias, den levande Gudens son. Det har vi talat om tidigare. Det finns alltså i samma kapitel. Nu går jag fram till 19:e kapitlet. Där möter vi en rik ung man. Han brukar kallas för den rike ynglingen. Han har ett gott uppsåt. Han vill uppfylla lagen, det vill säga vara fullkomlig. Och hur ska man vara då? Ja, man ska älska Gud över allting och sin nästa som sig själv. Men nu har han ju blivit fostrad på det här sättet att det i sin tur, att så älska så mycket, det betyder att man håller de olika stadgarna som man har fått undervisning om. Så han kan säga: allt detta har jag hållit från det att jag var barn, från min ungdom. Men Jesus visste ju att det är omöjligt. Det är omöjligt på grund av synden. Det är lika omöjligt som för en kamel att krypa igenom ett synålsöga. Så det går inte. Och en del lärjungar förstår det här och säger: ja, men då går det ju inte. Nej, för människor är det omöjligt, men inte för Gud. För Gud är allting möjligt. Vem kan då bli frälst, heter det. För människor är det omöjligt. men inte för Gud. För Gud är allting möjligt. Den rike ynglingen trodde nu att det var möjligt. Och han trodde, jag har väl hållit allt, men det kanske är någonting som jag har missat. Kan få reda på det. Och Jesus tar ju bara fram en sak som skulle röja honom. Han sa, gå och sälj allt vad du äger och ge åt de fattiga. Kom sen och följ mig. Och det står att ynglingen gick bedrövad bort. Det räckte bara att nämna en sak, det var en öm punkt. Han var alltså inte fullkomlig och han kunde heller aldrig bli det annat än genom Kristus. Att få Kristi fullkomlighet räknad som sin egen. I 20 kapitlet där får vi då veta lite grann mera om Guds stora godhet. Det blir en anstöt. Människor blir förargade över att Gud är så oerhört god. Det här möter vi på många håll. I Lukas berättas det om den förlorade sonen. Och där kan man bli förargad över att fadern är så glad och god mot den förlorade sonen när han kommer tillbaka. Den hemmavarande sonen, han blir förargad. Och i Matteus 20, i berättelsen om tjänarna i vingården, så blir de förargade som har jobbat hela dagen. Och de där som kom i 11:e timmen, de fick lika mycket. Och Jesus, eller vingårdens herre, säger, skall du se med ont öga på att jag är så god. Och egentligen är det så att om man inte inser att allt vi får är oförtjänt, utan man har rätt mycket självrättfärdighet kvar och tycker att jag har ändå slitit och förtjänat himmelen och rättfärdigheten från Gud, ja, då följer automatiskt det onda ögat. Man med ont öga ser på den godhet som inte har någon gräns, som ger fullt ut det rågat mått åt den som kommer i 11:e timmen till och med. Men den som vet att allt man har fått är oförtjänt, den ser annorlunda på den saken. Den här oerhörda godheten, den blir en anstöt och också ett skäl till motstånd. Och då kommer vi över till vad som är anledningen till det, nämligen självrättfärdigheten. Och det är nästa kapitel, Matteus 21. Där ser vi tydligt hur självrättfärdigheten leder till ett avvisande av rättfärdigheten från Gud. Det vill säga ett avvisande av Jesus. Och Jesus säger då, därför säger jag er, Guds rike kommer att tas ifrån er och ges åt ett folk som bär dess frukt. Det vill säga, om man är ett folk som inte behöver Guds frälsning och Guds rättfärdighet, utan man tror att egna gärningar räcker, då tas Guds rike ifrån en. Då ställer man sig utanför läkarens vård eller utanför Guds rike. Och kapitlet därpå gör detta ännu tydligare, säger, i så fall är man att likna vid en man som kommer till ett bröllop utan bröllopskläder. Och det står efteråt att de förstod vad Jesus menade och blir oerhört förargade. När Jesus har berättat den liknelsen om Guds stora godhet och detta underbara bröllop. De flesta tycker ju i varje fall kanske för att det var roligt att gå på bröllop. Det var fest och jubel och glädje, och det är en bild för himmelen. Det är en bild för den glädje som kan finnas när eländet, synden är borttagen och vi har del av Guds rika gåvor och hans förlåtelse. Då är det bröllop. Men då var där en man utan bröllopskläder och han blev kastad ut därifrån. Vad gör du här? Och när Jesus har berättat det, då har fariseerna förstått. För då står det, då gick fariseerna bort och beslöt att försöka sätta fast honom genom något han sade. Och så yttrade sig gång på gång att de bevakar Jesus för att kunna sätta dit honom på något vis. De försöker med att snärja honom, de kommer med kuggfrågor och de ligger på lur för att hitta någonting så att de kan sätta dit honom. I 22 kapitlet så tänker de, vi kan nog sätta dit honom på det här med skatten till Rom, till kejsaren. Och Jesus säger, varför försöker ni snärja mig, ni hycklare? Ge kejsaren vad kejsaren tillhör och Gud vad Gud tillhör. Kapitlet därpå, Matteus 23. Där säger Jesus om fariseerna och de skriftlärde med alla deras stadgar, att ni binder samman bördor, tunga bördor som människorna inte orkar bära. Och själva lyfter ni inte ett finger för att bära det. Och ni gör gärningar för att bli sedda av människorna. Överhuvudtaget innehåller Matteus 23 en oerhört koncis uppgörelse med, vad ska vi säga, en rätt och en falsk frälsningsväg. Lagens väg till himmelen och nådens väg. Det är mycket skarpt detta kapitel. Det innehåller en rad V-ord. V-er och V-er. Står som en motpol till saliga är ni, saliga är ni, saliga är ni. Tidigare i Matteus 5. V-er. Och vad sägs det där? Jo, ni stänger himmelriket för människorna. Ni stänger med era människobud himmelriket för människorna. Så att de blir främmande för rättfärdigheten från Gud, Guds frälsningsgåva. Det heter vidare, ni silar mygg och sväljer kameler. Det är tydligt. Sila mygg. Ni jagar och kontrollerar. Titta här om vi hittar någonting och klämma dit. Och sen de stora sakerna, det sväljer man. Kameler. Eller ni putsar utsidan på bägaren och fatet, men glömmer bort att det är insidan som räknas. Ni gör utsidan ren och vill synas bland människorna, men det är hjärtat som är problemet, ert inre. Och det är ju det inre som det utgår onda tankar som leder till onda gärningar. Ja, sen kommer ju då sista veckan och man griper Jesus och man vill få bort honom, man letar upp vittnen. Det står överste prästen och hela stora rådet försökte få fram något falskt vittnesmål mot Jesus för att kunna döma honom till döden. Han blir en omöjlighet och det är ju sant för den falska självrättfärdighetens väg, så är Jesus det stora problemet. Då måste han bort. Bort med honom, korsfäst honom. Om man lyckas få det dit hän att han har gjort uppror mot kejsaren, för det var det enda som romarna kunde döma honom till döden för. Att han har gjort sig till Gud, det var ju inget brott för en romare, däremot för judarna. Ja, ska vi då, tiden går så fort, titta lite också på Johannes evangelium. Också där är frågan om sabbaten i centrum. Det står i Johannes 5, följden av vad Jesus gör på sabbaten, hur han ger läkedom och räddning åt människor. det blev att judarna försökte komma åt Jesus eftersom han gjorde sådan på sabbaten. Man sätter alltså sabbaten i motsättning till att göra gott, att ge liv, när i själva verket sabbaten var till för det goda och för vila och liv. Man säger i 18 versen, han inte bara bröt sabbaten, det var ju illa nog, utan han kallade också Gud sin fader och gjorde sig lik Gud. Ja, det såg vi ju också i Matteus, när han förlåter synder, då har han gjort sig lik Gud. I Johannes 6 så trädde Jesus fram som den sanna maten. Vi behöver ju en mat som ger oss liv, evigt liv, och som ger oss en sann mättnad. Vi ska inte göra er möda, säger Jesus, för den mat som tar slut, utan för den mat som varar och har med sig evigt liv, den som människosonen ger. Ni behöver Guds bröd, nämligen det bröd som kommer ned från himmelen och ger världen liv. Jag är livets bröd, säger han sedan. Och jag, redan när Jesus säger jag är på detta sätt, det gör han ju många gånger. Jag är den gode herden, jag är vägen, jag är livets bröd. Så är jag är ju namnet på Gud. Jag kommer ihåg att när Mose frågar, vad ska jag säga när jag kommer till farao? Vem är det som har sänt mig? Så ska du säga, jag är, har sänt mig till er. Så Guds namn är jag är. Så Jesus säger, jag som är Herren själv, det är jag som är ert liv, det är jag som är er räddning, det är jag som är det bröd som ger er evigt liv. Och den som äter detta bröd, han ska leva till evig tid. Ja, men det är väl bra, då borde man ju inte ta upp stenar och kasta, då borde man ju bli överlycklig. Men de flesta säger, detta, står det, är ett hårt tal. Vem står ut med att höra sådant? Och ni ser att det hela tiden kommer tillbaka detta. Om det är så att jag är beroende av Jesus, om jag inte klarar mig utan honom, om han är unik, om det bara genom honom som jag har fullkomlighet och rättfärdighet och liv och frihet från all fördömelse, och jag kan lugnt gå och lägga mig och bara hos honom. Nej, det ligger i syndens natur att så vill man inte ha det. Utan man ska själv klara av det här. Ett sånt beroende förhållande vill man inte ha. Det som är detta beroende förhållande till Gud, det är livet. Men man får för sig att det är inte så. Går vi tillbaka till människornas syndafall en gång i tiden, så var det ju just detta att lämna detta beroendeförhållande, för då så blir vi någonting själva i oss själva och behöver inte Gud. När de säger detta är ett hårt tal, då säger Jesus lite senare till sina närmaste lärjungar, för det var många som gick bort ifrån honom då när han hade sagt detta att jag är livets bröd. Då säger Jesus, inte vill väl också ni gå bort? Och de närmaste lärjungarna säger, ja, men var ska vi ta vägen? Var ska vi då gå? Du har det eviga livets ord. Och de har fått då en visshet att det finns ingen stans att ta vägen, där man kan få det som Jesus ger. Nu är det ju somliga som tror, ni ska ju också tänka på det, när man nu säger judarna och tänker på motståndare, så är det ju inte alla judar, utan alla apostlarna och hela den första kyrkan är ju allesammans judar allra först. Och det står också att somliga tror, men det blir en stor nervositet bland judarnas ledare, bland de skriftlärda och fariseerna. I kapitel 7 i Johannes evangelium märker vi det här. Har ni också blivit förvillade, säger de. Och så hör vi det här argumentet som man hör också i vår tid i alla möjliga sammanhang. Det här majoritetsargumentet. Finns det någon enda i rådet som tror på honom? Eller någon av fariseerna? Och då menar de skulle säga, nej det gör det inte. Ja det ser ni. Ni ser ju proffsen. De som kan, de tror ju inte på honom. Utan de säger att han är besatt av en ond ande. Så det slutar upp med att tro på honom. Nu fanns det ju en del faktiskt. Men det är ju inget argument. Men det fanns ju en del i rådet som trodde på honom. Men i hemlighet. De var rädda att bekänna det öppet. En av dem var Nikodemus som kom smygande om natten. Han satt med i rådet. Stora rådet hade de 70 eller 72 ledamöter. Ja, detta att tro att Jesus verkligen är Guds son, att han är Herren själv, det är ju A och O, det är själva nyckeln. Är detta inte sant, då faller allt sammans. Och då är det kristnas tro en tom inbildning. Och då var inte heller graven tom. Och då är de kristna det mest ömkansvärda av alla människor, som Paulus säger. Jesus säger i Johannes 8, om ni inte tror att jag är, kommer ni att dö i era synder. Och då står det att judarna sa, du är besatt. Och i Johannes 9 står det, det var redan överenskommet bland judarna att om någon bekände att Jesus var Messias, så skulle han bli utstött ur synagogan. Och Jesus hade också sagt det, att ni kommer att bli utstötta. I Johannes 10 säger Jesus, jag och Fadern är ett. Och då började judarna återigen plocka upp stenar för att stena honom. Och det är ju helt logiskt. Om detta är lögn, om någon som inte är Gud säger sig vara Gud, då är det en hädelse som i gamla förbundets tid var belagt med dödsstraff, med stening. Johannes 11 om Lazarus blir en knepig sak för översteprästen och fariseerna. De ordnar med extra sammanträde. Därför att det var så öppet, det var så många som såg detta märkliga under som är ju så stort som många tänker det där är nog inbillat. Att Jesus uppväcker Lazarus från de döda. Han som har varit död i flera dagar. Det står, då kallade överste prästerna och fariserna samman stora rådet och sa, vad ska vi ta oss till? Den mannen gör ju tecken på tecken. Och folk börjar säga, ja men vi kan ju inte komma ifrån detta med Lazarus. Och i Johannes 12 står det, ändå fanns det många också bland rådsherrarna som trodde på honom, men för fariseernas skull höll det inne med sin bekännelse för att inte bli utstötta ur synagogan. Det fanns alltså, och så är det väl alltid, det fanns också inom Stora rådet en del medlemmar. Men det kostade på. Och Jesus säger ju på ett annat ställe, om ni inte bekänner mig inför människorna, så ska inte heller min himmelske fader kännas vid er på den sista eller på den yttersta dagen. Ja, tiden är ute. Sammanfattningsvis, motståndet mot Jesus har att göra med hans anspråk på att vara brödet från himmelen, på att vara Guds son, på att vara människornas enda räddning, på att vara lagens uppfyllelse, på att vara försoningen från Gud, rättfärdigheten från Gud, den enda verkliga läkaren för den synd som vi inte kan behandla på sjukhus, synden, den som är roten till död och elände djupast sett. Och Tror man att Jesus verkligen är Guds son och att vi har evigt liv bara genom honom, så är det ju ytterst tragiskt att man på olika sätt försöker komma åt honom och förvränga hans budskap, röja honom ur vägen och förhindra att budskapet om honom går vidare ut i världen. Men tror man att han är verkligen livets bröd och den sanna läkedomen, ja, då måste det ju vara angeläget att bevara vittnesbördet om honom och föra det vidare.